Välkommen till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, presentatör och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi håller på med Romarbrevet och vi är framme vid del 48. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen. Vi ska fortsätta där på att säga. Vi kom ju aldrig in i texten när jag tänker efter på 12:e kapitlet. Vi hade en lång inledning förra gången, men nu ska vi komma in i texten. Romarbrevet 12. Amen. Jag lägger märke till att idag, så om det är tillfällighet, jag hoppas inte, så är vi några fler än vad vi har varit tidigare. Och det är jätteroligt, och då tänker jag så här, undrar vad det beror på. Kan det bero på att det står där som rubrik på den där lilla handaffischen, hur man ska leva som kristen? Det låter väl intressant. Och nu då, ni som inte har varit med här till exempel förra tisdagen eller tidigare, då är det så här, om man läser det här, hur ska man leva som kristen, då kan man reagera på tre olika sätt. Om man inte är troende, om man inte har funnit vilan i Kristus och hör rubriken hur ska man leva som kristen, eller läser förmaningarna som vi håller på med nu i kapitel 12, 13, 14, 15, 16, då måste man ju reagera med förskräckelse. Och det gör man ju därför att även om man har den förståelsen att är man kristen då ska man leva på ett visst sätt. Även om man har den förståelsen så kan man ju inte acceptera det riktigt eftersom man inte är troende. Det är på något sätt som att en sån tes som att man ska leva, hur man ska leva som kristen, det tillämpar man på andra. Talar om för andra hur de ska leva, men man har svårt att göra det själv. Det där kallas för lagens andra bruk. Och i bästa fall så leder det till att till en insikt. Om den helige ande får verka då, så leder det till den insikten att ja, men kan det här verkligen gälla mig, eller det här gäller mig, och jag är nog en dålig människa och så vidare. Man måste börja söka frälsaren helt enkelt. Måste försöka förstå vad evangeliet egentligen är. Jag skulle tro att de flesta svenskarna skulle reagera ganska negativt om man skulle ifrågasätta förmaningarna. Man skulle liksom diskutera dem och säga att man kan se det på ett annat sätt och sådär, va. Så några sådana hoppas jag inte finns här nu. Men man vet aldrig. Det andra sättet som man kan reagera på, det är ju det att man har blivit en kristen och så hör man förmaningarna. Men så har lagen, det vi kallar för lagens tredje bruk, krupit in så att säga bakvägen på något sätt. Det vill säga, man tar de här förmaningarna inte bara på allvar, utan man tar det som en sorts arbetsuppgift. Och då kan bara, vad jag förstår, två saker hända. Det ena är då att man i viss utsträckning lyckas hålla de här förmaningarna. Och då tycker man nog att man är lite duktig. Då är man ju inte sämre än andra i alla fall. Då har man lyckats ganska väl. Och det märker ni ju redan på en gång av resultatet eller frukten av ett sånt tänkande är ju inte kristet. Det är något fel. Eller också så blir det som det blir för många av oss, att man tycker att man är en dålig kristen. Man önskar vore en bättre kristen. Problemet med de här reaktionerna på förmaningarna är just det där med lagens tredje bruk. Alltså lagen kommer in och grumlar det som skulle vara evangeliet. Vi ska ju leva av evangelium. Vi ska leva i Jesus Kristus. Men så släpper vi in såna här tankar om att man borde vara på ett annat sätt. Och tyvärr så tror jag att det kan ju bara vara en gissning. En fördom kan ni kalla det om ni vill. Men jag tror att det gäller de flesta kristna. Att man antingen tycker att man ska försöka göra som skriften säger, som förmaningarna säger, eller att man inte räcker till helt enkelt. Och det är ju inget roligt kristenliv. Och kommer aldrig kunna bli roligt heller. Du saknar man den där friden. Och så det tredje sättet då, som jag hoppas att ni alla, eller vi alla, inte bara förstår utan också kan tillgodogöra oss, nämligen detta att vi är ju placerade i Jesus Kristus. Och med den förvissningen, med den utgångspunkten och med den förvissningen att Kristus bor i oss och hans evangelium, hans ande finns i oss, att det är drivkraften i vårt liv. Och eftersom det är det som är drivkraften, så vi kan ju betrakta oss själva som döda egentligen. Vi är döpta till hans död. Det är inte längre jag som lever, går och citerar olika bibelställen. Utan nu är det Kristus och Kristuslivet som ska förverkligas i mitt inre. Och det kan bara ske i den takt som han ger mig nåd. I den takt som han förmår förändra mig, så att säga, inifrån. Jag kan bara vara i överensstämmelse med hans vilja i samma utsträckning som vi faktiskt är överens, Herren Jesus och jag. Vilket ju är min längtan, det vill säga min drivkraft. Det kallas för att vandra efter anden. Att vandra i enlighet med den tro som vi har fått. Och när det är utgångspunkten, då blir förmaningarna inte något hot, utan det blir mera, som jag sa förra gången, och så räknar jag upp 7 olika saker. Och nu var ju inte alla med, men jag ska räkna upp de där 7 sakerna igen. Det första är då att förmaningarna beskriver vår delaktighet i Kristus. När det står om frid och glädje och tålamod och sånt, då är det ju Kristi frid och Kristi tålamod och Kristi kärlek. Det himmelska, saliga dygderna, så att säga, som vi blir delaktiga utav. Och det är någonting som vi bejakar. Det är inte någonting som vi ska åstadkomma själva i egen kraft, utan det är en gåva, en beskrivning. Den andra punkten var detta, att förmaningarna eller etiken, den utgår alltså från vår gemenskap med Kristus. Det är en gåva som finns i vårt hjärta och det är en drivkraft i vårt inre. Och därför så blir inte förmaningarna någonting som vi tycker är besvärande, utan det ökar vår insikt. Och om det skulle vara så, och så är det ju ofta, att vi inte tycker att vi räcker till eller vi gör fel i tankar, ord och gärningar, så har det har ingen avgörande betydelse, för vi lever ju i Kristi försoning. Vi bekänner våra synder. Vi tror inte att vi liksom har kraft att själva åstadkomma allt det här, utan vi tar emot det som en gåva från Herren. Det är det som är drivkraften. Och det kan till och med vara så, om jag nu får, kanske inte överdriva, men låt säga nu då att nu har jag gjort upprepat mina fel och mina misstag, eller mina svaghet som återkommer hela tiden. Då kan till och med den svagheten inte dra ner mig, utan sporra mig till att söka mig närmare Kristus. Och det här är så viktigt, va? Att man får inte bara förståelse för det, utan att man lär sig att leva med evangeliet på det sättet. Så Paulus, han kan till och med säga, när jag är svag så är jag stark. Så när jag känner att jag inte räcker till, eller när jag plågas av synden som bor i min kropp, då drivs jag än mer till att tro på att Kristus har dött för min skull. Och ju värre jag har det, desto mer blir jag beroende av Herren Jesus Kristus. Men det där är ju inte bara en förståelse, det är någon sorts mekanism som behöver sätta sig hos mig. Det är det som är att vandra i anden. Men om man reagerar, som jag sa 1, 2, 3, på det andra sättet, att man plötsligt får för sig att nu måste jag skärpa mig, eller nu ska jag ta i det, nu ska jag göra lite bättre, nu har jag klarat mig en vecka. Har man det som livsstil, då kan man aldrig vinna seger. För du kan aldrig vinna seger. Om du skulle ha kunnat vinna seger, då hade inte Jesus Kristus behövt vara din frälsare. Då hade du ju klarat dig själv. Men det går inte. Och ändå är det många kristna som tror att det går. Nu finns det ju en fara i det som jag säger. Och det vi kommer att komma in på det här allt eftersom. Nämligen den faran att man blir liksom lättjefull och att man liksom vilar, har en falsk förtröstan på evangeliet. Det vill säga att man tillåter sig själv för mycket. Men det ska vi återkomma till. Det tredje, det är ju att förmaningarna visar vad den helige ande håller på att upprätta i vårt liv. För om det står så här i skriften, att om det står som en förmaning till att du ska ha kärlek, du ska ha frid och så vidare, va? Då är det inte frågan om bara vad du tycker om det eller hur du reagerar, utan då är det en programförklaring från Gud själv. Detta är vad jag vill göra i ditt liv. Och därför har förmaningen väldigt betydelse. Den blir till ett hopp i ditt och mitt liv. Den talar om för mig vad Kristus gör i mitt liv. Vad den helige ande gör, vad helgelsen är för något. Gläd er alltid i Herren. Och då tänker jag, men det går ju inte, det kan jag inte klara av. Nej, men det är vad den helige ande vill verka fram i mitt liv. Jag kan inte åstadkomma det själv. Men jag får detta som en gåva, den himmelska glädjen. Och den helige ande vill verka det på ett sådant sätt så att jag alltid gläder mig i Herren. Och sen en fråga om förståelse och tillämpning och övning. Och jag vet att jag många gånger, särskilt när det har varit nedstämt och så, för det är ju mänskligt, så brukar jag tänka på och meditera över vad Kristus har gjort för mig. Och då vänder det där, då blir jag glad. Jag tänker på, tänk att Gud har blivit människa. Ja, det har ju blivit för alla, det kan man ju säga så, va? Men man kan inte säga att Gud har blivit människa och dött på Golgata kors för alla utom för mig. Så kan man ju inte säga. Det vore ytterst högmodigt att tänka så. Så viktig är jag inte. Utan jag räknas in där bland alla. Ja, då tänker jag på har han blivit människa för min skull? Har han gett sitt liv för mig? För att jag skulle kunna bli förlåten? Ja, men tänk på det några minuter så ska du se att det vänder rätt snabbt. Men det gäller ju att kunna tillägna sig det här. Kanske fel att säga så, för det ska ju växa fram, va? Men ändå en sorts övning, en sorts tillämpning som man får hålla på med så att det liksom sätter sig, så det blir som en livsstil. Det fjärde, och det var det som jag sa, som antydde åtminstone det här, det är att förmaningarna i skriften varnar oss för risken att falla in i en felaktig livsstil. För att om jag hör att Håkan, du ska leva i kärlek till dina bröder, då förstår jag ju samtidigt, inte bara att det är någonting som den helige ande vill åstadkomma med ett liv, utan jag förstår samtidigt att det är fel att gå en annan väg. Om jag nu tycker illa om mina motståndare och fiender och liksom inte bara tillfälligt hyser ragg utan liksom börjar gå åt det hållet, då säger Guds ord och säger förmaningen till mig, Håkan, det är fel väg. Så det blir som det blir inte förmaningen, uppmaningen, trösten som vi talade om förra gången, är också indirekt en varningsklocka som ringer när vi är på fel väg. Och därför behöver vi vara lyhörda för anden, eller för uttryckare mera västerländskt, för vad vårt samvete säger. Lyhörda för vad som sker i vårt inre. Och när vi märker oro i vårt inre, så tjänar vi på att ta tid med att samtala med vår Herre, alltså bönen. Samtala och ställa frågor och låta Guds ord påverka vårt sätt att tänka och vara. Så kommer vi ganska snart att kunna urskilja vad som är gott och fullkomligt och vad som är alldeles fel väg. Så det är det syfte som förmaningarna har. För det femte så avvisar förmaningarna all laglöshet och falsk frihet. Där har vi det igen då. De går in i varandra lite grann de här. Men alltså, det är inte så att nu när vi har blivit tagna in i Jesus Kristus och vi är fria, verkligen fria i Kristus, så det är inte en frihet som vi kan hantera hur som helst. Därför jag är korsfäst med Kristus och nu är det Kristus som lever i mig. Nu är det Guds vilja som ska vara normerande för mig. Så jag är inte laglös. Även om jag inte står under lagen så är jag inte laglös. Därför att snarare så lever jag ju i lagens fullbordan. Jag lever ju i honom som har fullbordat lagen. Och om jag lever i lagens fullbordan, alltså i den meningen är förklarad rättfärdig i min relation till Gud. Ja, då förpliktar ju det också. Att jag bejakar det. Och att jag inte använder det som en förevändning för att leva själviskt. Det här skriver Paulus ganska tydligt i Galaterbrevet. För det sjätte så pekar förmaningarna på det eskatologiska hoppet. För det är ju så att samtidigt som det, livet i den heliga ande är en gåva som vi har fått och tagit emot helt och fullt. Det har blivit vår utgångspunkt. Samtidigt som det är så är det ju inte fullt ut förverkligat. Vi har tagit emot anden som en förstlingsgåva. Inte som att allting är fullbordat, utan vi har ett hopp om att han som har börjat ett gott verk i oss, han ska också fullborda det in till Kristi Jesu dag. Det pågår alltså i mitt inre. Ibland så tycker jag det är svårt att... Ibland är det väl alltid egentligen svårt att förstå att den heliga ande ska kunna lyckas helga mig så att jag blir liksom fullkomlig. Jag förstår ju att det blir ju först efter att jag har lämnat jordelivet, men i alla fall. Att man skulle kunna nå ett tillstånd när man är fullkomlig. Det är svårt att ta till sig. Men det är vad vi tror. Det är på den vägen vi är. Så det finns ett eskatologiskt hopp och så det sjunde. Och det här är ett paulinskt uttryck, jag tror till och med det finns där i Romarbrevet längre fram. Det sjunde är att det här sporrar oss att kläda oss i Kristi kläder. Han talar ju om det på flera ställen, man ska ta av sig de gamla kläderna, ska ta på sig de nya kläderna. Det vill säga man ska ta av sig sitt eget och så ska man ta till sig allt det som Kristus har gjort. Det här är huvudkallelsen för oss kristna. Nämligen att våga tro och våga ta till oss allt det som Kristus har gjort. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Allt vad jag har gjort för er. Ta emot allt vad jag har gjort för er. Så, och jag sa det också, och det får vi upprepa det, för nu har ni fått de där 7 punkterna. Men jag hoppas det står klart nu för oss att vi är tagna ut ur lagen och lever helt och hållet i nåden. Det betyder ju inte att lagens första bruk inte gäller. Lagens första bruk, vad var det för något? Så det var ju trafikreglerna. Och så var det andra skatteregler och sånt som vi har. Va? Den lagen har ju inte försvunnit. Och vi lever ju i relation till den. Det kommer han in på i det 13:e kapitlet. Så vi är inte laglösa. Men vi lever inte utav lagen i, så att säga, i frälsnings- och helgelseavseende. Så har inte lagen någon funktion längre. Och tyvärr, som sagt, så är det många kristna som tror det. Och det hoppas jag att ni slutar att tro. Det här gick vi igenom, särskilt när vi gick igenom det 7:e kapitlet. Så jag hänvisar dit. Sen är det så här då, när vi kommer nu till kapitel 12, att det här första delen då, med allmänna förmaningar, alltså nu är det inte bara riktat till församlingen i Rom, utan allmänt till alla kristna, det är från kapitel 12, vers 1, till och med kapitel 13, vers 14. Är det? Just det, kapitel 12 och 13, det är ju kapitel 13 ut där. Där är allmänna förmaningar. Sen i kapitel 14 så blir det mera särskilda förmaningar som riktar sig till dem i Rom. Vi kan lära och ta till oss av dem också. Men de är mera specifikt inriktade som vi ska se när vi kommer dit. Och i den här första delen med alla allmänna förmaningar så har vi delat upp det i 6 olika stycken. Och vi ska ta åtminstone det första stycket här nu. Det är de 2 första verserna som handlar om, jag rubricerade det med orden vardagens gudstjänst, vår vardagliga gudstjänst. Att vi firar gudstjänst på söndagar, det vet vi. Men hur ser det ut på vardagarna? Och sedan i verserna 3-8. Där handlar det om vardagens tjänst och tjänstgöring. Nu vet jag inte om vi hinner med båda de där styckena idag, men vi ska börja i alla fall. Och då går vi till texten, kapitel 12, vers 1 och 2. Så förmanar jag nu er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Redan i 6:e kapitlet, jag tror vi såg på det förra gången, men det tål att sägas igen. 6:e kapitlet, så står det i vers 4, där det är med anledning av dopet. Och så står det varför vi har blivit döpta. Och så står det i vers 4, vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. Och så kommer det, för att också vi ska leva det nya livet. Det är vår kallelse. Och det är vandringen efter anden. Och den kan man inte leva i egen kraft, utan den måste vara drivna av Guds kraft. För att också vi ska leva det nya livet. Och det är ju då vad 12:e kapitlet, de här två verserna som jag läste, handlar om. I det första ordet där i första versen, så. Jag vill minnas att det i en annan översättning stod därför förmanar jag er. Men det är ju samma betydelse, så förmanar. Alltså det syftar tillbaka. Och det syftar tillbaka inte bara på versen innan, utan det syftar tillbaka, skulle jag vilja säga, på allt han har skrivit i Romarbrevet. För han har ju skrivit om hur vi har befriats ifrån vreden och lagen och synden och placerats i Kristus. Därför att ni nu är i Kristus så förmanar jag er att. Eller så uppmuntrar jag er att. Det här ord, grekiska ordet parakalein, betyder ju trösta, varna, förmana, uppmuntra. Det är alltså ett positivt ord. Det är ungefär som att han supportrar oss, skulle man säga nu för tiden. Nu förmanar jag er, står det här, vid Guds barmhärtighet. Det hör ni själva, vid Guds barmhärtighet. Så det är inte någon piska som vinner här, utan det är att Guds barmhärtighet ska få större utrymme, att Guds liv ska få större, bli en större kraft i våra liv, helt enkelt. Och sen är det så här också, det kan jag ju säga, det har vi sagt tidigare med, men det tycker jag är en bra att känna till, nästan som en regel, att lagen, även lagens tredje bruk, lagen alltid talar ju till oss utifrån. Det är ju budordet som kommer till dig. Men livet i anden, vandringen efter anden, där kommer tilltalet inifrån. Det kommer inifrån ditt samvete, inifrån ditt hjärta. Det är det som är det nya förbundet. Det är så stor skillnad på lagen och evangeliet. Det är stor skillnad på vad vi kallar för det gamla förbundet, det ofullbordade förbundet som är präglas av synden, och det nya förbundet i Jesus Kristus, beseglat med hans blod. Det förbund som vi är insatta i, det verkar helgelsen inifrån, inte utifrån. Kommer utifrån så kommer vi alltid under lagen, så att säga. Men inifrån så kommer det som en drivkraft. Och det är den stora skillnaden. Och det var ju det där som var så svårt för de judekristna att förstå och att ta till sig. Eftersom de hade ju sin stolthet i lagen. De hade sina företräden i lagen. Det var ju deras privilegium, så att säga, att få vandra efter lagen. Och nu kunde de inte förstå att det som har hänt när vi kommer in i Jesus Kristus, eller åtminstone de som inte hade kommit in i Jesus Kristus kunde inte förstå det. Förhoppningsvis kunde de andra förstå det. Nämligen att Gud har tagit oss ur den situationen. Han har bytt ut stenhjärtat. Och han har gett oss ett hjärta av kött och blod, och han har gett oss del av sin ande. Vi har fått del av det fullkomliga. Det är det som driver oss nu. Och det ska vi inte förstöra. Vi som är kristna och vill vandra efter anden. Vi ska inte förstöra evangeliet med lagens sedjebruk. Eller tro att vi skulle kunna liksom helga oss själva på något sätt. Så vi lever med nya förutsättningar. Och så uppmanar han oss då vid Guds barmhärtighet. Så där ser vi ju återigen att han uppmanar oss alltså i evangeliets anda. Och den här uppmaningen i evangeliets ande, den kan vi förstå eftersom vi har anden. Den appellerar ju till oss, den träffar oss ju, den väcker någonting hos oss. Men om man inte har fått stenhjärtat utbytt, då träffar det inte på samma sätt. Då blir det samma ord blir då som en lag, som en fördömelse. Eller att det blir att man berömmer sig, slår sig för bröstet för att man har gjort det som lagen säger. Så det här med den nya födelsen, det nya hjärtat och den nya anden, de nya förutsättningarna är jätteavgörande för att man ska kunna förstå det här. Ibland så träffar jag människor som är kristna. Och jag börjar undra, är de verkligen kristna? Vi kan ju naturligtvis inte avgöra det. Men när man hör hur människor som vill vara kristna ändå går böjda under lagen, plågas utav synden, anstränger sig för att vara goda kristna, då inser man att de har inte förståelsen. Och då kan det också vara så i värsta fall, det som jag sätter i fråga då, kan ju vara så att de inte har möjlighet att förstå eftersom de inte är födda på nytt. De har inte fått sina sinnen öppnade. De kan inte begripa det. Och därför så är det här med vissheten i Kristus, som Paulus talar så mycket om i kapitel 6, 7, 8 framförallt. Det är så helt avgörande för att vi ska kunna förstå, både förstå och glädja oss över förmaningarna, tillämpa dem. Ja, som det står i Gamla testamentet, ha vår lust i Herrens lag. För det kan man inte ha annars. Det är också väldigt viktigt det här med den nya födelsen och det nya hjärtat. Inte bara för att vi ska förstå och få de rätta förutsättningarna, utan också av det skälet att man kan inte förvänta sig andligt liv, andlig växt och andlig frukt om det inte finns någon andlig förutsättning. Skälet till att vi ser så lite av andens liv och andens frukt och andens vägledning och alltihopa också i kristna sammanhang, det är kanske hemska tanke därför att det inte finns något andligt liv bakom det. Om det inte finns ett andligt liv och en levande gemenskap med Gud och med Guds evangelium genom Jesus Kristus, ja då kan man inte förvänta sig något resultat heller. Det går inte. Sen kan vi gå på hur många musikgudstjänster som helst. Det spelar liksom ingen roll. Så vi rör vid det som är det helt avgörande. Ja, men hur ska jag kunna föda mig själv på nytt, sa Nathanael. Ja, det går ju inte. Det är Gud som måste göra ett verk i människans liv. Och Gud vill göra det. Men nu skulle vi inte tala om det andliga livet, utan jag bara nämner det som en förutsättning. Men däremot, om du igen då i första versen läser orden att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer, det kan man ju inte göra om man inte har så att säga ett andligt liv, om man har andlig längtan till det. På den här tiden när Paulus skrev det här, då var fortfarande templet i Jerusalem i full funktion. Där bars det fram djuroffer dagligen. När Paulus skriver det här. Men de djuroffren som bars fram, de djurkroppar som bars fram, de var döda. Och redan profeterna i Samuelsböckerna, eller om du kommer till Amos och Mika och sånt, säger att det tjänar ingenting till. När Paulus kommer till oss, då säger han, att vi ska bära fram våra levande kroppar för att till helgelse. Titta i första Samuelsboken, kapitel 15. Det är ett ord som ni känner ganska väl igen, men som kanske kan belysas nu då, utifrån det som jag har talat om så här långt. Där står det i att Samuel säger, det är till Saul då: har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. När jag läste det här för några dagar sedan och förberedde det här, så lade jag märke till att man hör Herrens röst och man lyder. Det är bara ett annat sätt att uttrycka det som vi säger här, att vandra efter anden. Alltså förmaningen eller gudsordet blir ett ord ifrån Herren. Och du hör det. Och sedan så gör man, lyder man det man hör. Det är så att säga Guds mål med oss människor. Att vi ska fostras, vi ska växa och vi ska lära oss att leva enligt hans ord, enligt hans vägledning. Och jag tror att det kräver, ja, jag vet att jag kanske använder fel ord, men jag tror ni förstår mig nu. Det kräver på något sätt en helöverlåtelse, det kräver en livsinriktning hos oss. Att det är detta som vi är upptagna med. För det här går inte att halta på båda sidor. Utan här är det en livsstil som efterlyses. Om du tittar i Jesaja kapitel 1. Där finns det här ordet också. Det är visserligen rätt många verser, vi läser inte alla. Men Jesaja kapitel 1 ifrån verserna 10 till och med 20. Och när jag läste det så kom det till mig på samma sätt. För ni ser hur det börjar i vers 10. Hör Herrens ord. Lyssna till vår Guds undervisning. Alltså återigen, det är ju evangeliet det handlar om. Det är andens tilltal i vårt inre, i vårt hjärta, som åstadkommer att lydnaden sedan är bättre än offer. Det står ju i vers 11. Vad ska jag med era många slaktoffer till, säger Herren. Jag är mätt på brännoffer av baggar och på gödkalvars fett, till blod av tjurar, lamm och bockar och så vidare. Han vill ha vårt hjärtas lydnad. Just den här tanken eller de här orden, de kommer igen hos Jesus. Jag slår upp i Matteus evangeliet. Och så läser jag i hur Jesus citerar det här i kapitel 9. Och då, när jag slog upp det här, så hade jag det som jag har sagt nu i bakhuvudet. Och så läser jag då i vers 13. Gå, där Jesus säger, gå och lär er vad detta ord betyder. Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Och så vidare. Och van bibelläsare som jag är, så tänker jag, vad är det för sammanhang det här nu då? Och så ser jag sammanhanget från vers 9. Det är alltså när Jesus kallar Matteus som sitter där vid tullhuset. Jesus säger till Matteus där han sitter där vid tullhuset: följ mig. Ser ni vad som händer? Andens röst träffar Matteus hjärta. Han tar emot det och lyder det. Och så går hela processen igång, va? Och det är det sammanhanget som Jesus nu säger till de här fariseerna som protesterar. Som han citerar då från Jesaja och från första Samuelsboken. Att Herren säger, jag vill se barmhärtighet. Hur var det stod i Romarbrevet 12? Jag förmanar er vid Guds barmhärtighet. Lyssna till Herrens ord, till Guds undervisning. I 12 kapitlet, fortfarande Matteus, så kommer det igen. Där står i vers: om ni hade förstått vad detta betyder, jag vill se barmhärtighet och inte offer, så skulle ni inte ha dömt de oskyldiga. Vi behöver inte ens läsa sammanhanget, utan bara höra det en gång till. Om ni hade förstått. Alltså om ni hade hört. Om ni hade träffats utav ordet. Om ni hade förstått någonting utav Guds undervisning. Och åtlytt den, börjat vandra i den. Ha det som livsinriktning. Då skulle det och det inte ha hänt. Då och då skulle den och den välsignelsen förlösas. Så tillbaka då till 12 kapitlet. Paulus säger vid Guds barmhärtighet att vi ska frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Lägger märke till ordet våra kroppar, våra levande kroppar. För det är ju endast genom våra kroppar som vi kan leva livet. Vi kan inte leva i anden om vi inte har någon kropp. Livet i anden kan bara manifesteras i våra kroppar. Också i vår gemenskap, som en kroppslig gemenskap. För vi känner varandra genom våra kroppar, genom våra sinnen. Vi kommunicerar med andra människor. Och det är endast på det sättet som vi kan leva det andliga livet. Så det kristna livet, livet i anden, det kan aldrig vara skilt ifrån vår vardag. Det kan aldrig fungera så att jag går på praktiskt taget varenda högmässa. Eller jag kanske till och med går på mässan i veckodagarna också. Där men inte på någon annanstans. Så kan det aldrig fungera. Vi kan ha vår direktrelation, direktkoppling till Herren i mässan. Det är inte det jag säger. Utan jag säger att det kristna livet levs ju i vardagen. Det är ju där det manifesteras, genom våra kroppar. Eftersom vi är gjorda levande i Kristus, så behöver vi inte heller skämmas för att bära fram våra kroppar, bära fram oss själva inför Herren. Vi får komma till honom sådana som vi är, helt enkelt. Sen är det hans sak att tala in i våra hjärtan, att beskydda oss. Och att vägleda oss. Och Gud har ju gett oss en frimodighetens ande. Och vi ska vara frimodiga också i vår syndfullhet. Eller kanske till och med framförallt i vår syndfullhet. Det här behagar Gud, står det i första versen. Och så står det er andliga gudstjänst. Och här använder då grekiskan ett ord som... Jag blir lite förvånad över att det översätts med andliga gudstjänst. För det står logikos, alltså kommer av logos. Logikos som har med förnuftet att göra. Nu såg jag det i ordböckerna att det är nog riktigt översättare på det här sättet. Men en alternativ översättning skulle då vara, och för mig är det kanske ännu bättre i tanken, er logiska gudstjänst. Er förnuft, enda förnuftiga med tanke på ett utgångsläge. Eftersom ett utgångsläge är att ni och vi är i Kristus, så är det logiskt, förnuftigt att inrätta sitt liv därefter. Er andliga gudstjänst, er logiska gudstjänst. Det här ordet finns också på något annat ställe, nämligen i första Petrus brevet där. Ja, vi kan slå upp det kanske. Första Petrus, alltså ordet logikos används. Första Petrus kapitel 2. Kom till honom. Ni märker att det är samma tanke, om man säger så, även om Petrus använder andra ord än Paulus. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Detsamma, det här, nu talar vi alltså, det var ju det som satte som rubrik på vers 1 och 2. Vi talar om vår vardagens gudstjänst. Förr var man ju noga med att undervisa om och tala om att en god kristen ska ha morgonbön och aftonbön, eller man kanske har någon bok man skriver upp bönämnen och sånt där, va. Och det är ju bra hjälpmedel. Men det ska ju komma inifrån, det ska ju få en levande relation till Gud. Jag kanske lägger upp mitt andagsliv på något annat sätt än just morgonbön och aftonbön. Det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är ju att jag har instrument för att bära fram mig själv som ett levande offer i Kristus. Och jag tror inte man ska slarva med det. Jag tror man ska leva i Guds ord och man ska leva i Guds ande. Och för att göra det enkelt för er så har jag ofta använt ordet livsinriktning. För det är inte frågan om att nu ska ni läsa Bibeln lika mycket som jag läser Bibeln varje dag. Eller åtminstone ett kapitel om dagen. Eller att ni ska be varje morgon och kväll. Det är inte det det är frågan om. Det är frågan om livsinriktningen. Vandringen mot målet. I Kristus, i anden. Men, nu ser jag var klockan går. Men, denna vandring efter Kristus har två sidor. Den har två sidor, och det är vad Paulus talar om i andra versen. Den ena sidan, som han säger i vers 2, det är detta. Anpassa er inte efter den här världen. Det är den ena sidan av vandringen. Och jag har tänkt på det, inte minst när jag har jobbat just med de här verserna nu, eftersom jag ska gå igenom det här och på andra ställen också. Det har blivit närgånget. Anpassa er inte efter den här världen. Nu är jag inte känd för att vara någon medlöpare och jag säger det, den meningen. Det är visserligen så, va? Men vem kan värja sig mot den här världens värderingar? Vem kan värja sig emot alla tv-program, emot tidningar, emot skönlitteratur, emot filmer? Inget av oss kan ju värja oss emot det här. Det sköljer ju över oss hela tiden. Ska man liksom värja, jag tror inte ens man kan värja sig. Jag tänker på ökenfäderna på 300-talet. När de levde efter det här och skulle tillämpar här, så drog de sig ut i öknen och bodde som, de kanske inte ens bodde i kloster, de bodde som eremiter, ensamma i en grotta ute i öknen resten av sitt liv. För man skulle avskärma sig fullständigt från den här världen. Så när man läser ökenfäderna skrivs det att de plågas av sina tankar. De kan inte fly från sitt eget väsen, va? Men Paulus säger att vi ska inte anpassa oss efter den. Alltså det oundvikligt att vi får del av det, men vi kan låta bli att anpassa oss till det. Vi måste inte bli ja-sägare varje gång opinionen blåser hit eller dit. Vi måste inte bli som alla andra eller göra som alla andra. Anpassa er inte efter den här världen. Om vi slår upp i 1 Kor 7 så säger Paulus på samma sätt här. Där handlar det om äktenskap och giftermål och sånt, men om vi bortser från sammanhanget bara läser vers Oj, det var en lång mening. Den börjar ju redan i vers 29 där. Vi läser inte hela, men vi tar från vers 31 då. Och de som använder sig av den här världen som om de inte fick ut något av den. Ty världen sådan den är går mot sin undergång. Så här, nu ska jag inte förväxla världen med skapelsen, utan världen i den här mer, alltså då, i den judiska tron så hade man ju två dimensioner. Man hade den här världen, den här tidsåldern och den tillkommande världen, den tillkommande tidsåldern som man väntade efter, som man längtade efter. Och de första kristna, de tog med sig den här världsbilden, att den här världen, den här tidsåldern, gamla förbundet, är präglat och genomsyrat av synden. Det kan vi inte göra så mycket åt, så är det bara. Men vi längtar efter den kommande tidsåldern, den messianska tidsåldern. Och så tänkte de första kristna också, men med den skillnaden att de genom tron på Jesus Kristus redan här i tiden hade del av den tillkommande tidsåldern. Vi är medborgare i Guds rike, sa man. Guds rike har kommit och är mitt ibland oss. Och vi tillhör det. Martin Luther säger på ett ställe att, jag tror det har att göra med påsken och uppståndelsen och här. Han säger att ja, men vi är ju nästan som redan som uppståndna. Vi har uppstått med våra tankar är vi i himlen. Med vår vilja är vi i himlen. Det är bara kroppen som fattas. Alltså vi är på god väg. Och jag tycker det är ett bra sätt att tänka på det. Nämligen att det är där vi hör hemma. Och det är då det andra. Jag sa ju att det har två sidor. Den första sidan var detta då. Anpassa er inte efter den här världen. Och den andra sidan, det är då det som står sen. Låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Alltså anpassa er till den kommande tidsåldern som ju redan har kommit till er. Du är ju redan nu försatt i Jesus Kristus. Och nu så ska vi, är vår logiska gudstjänst och tillämpning att vi lever, rättar oss efter det som han har gjort för oss. Och när det landar och när det är så klart för oss, då vill vi det också. Och då uppfattar vi inte förmaningarna som någon sorts pekfinger eller att vi ska skärpa oss eller att vi ska ungefär som att vi skulle kunna fostras på något sätt i vår kötsliga natur. Det går ju inte, va? Utan här är det Guds andes verk i våra liv som gäller. Titta i Efesierbrevet. Jag har ett par bibelställen här som jag tycker visar det här. Kompletterar det här bra. Efesierbrevet kapitel 4, vers 23. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Om man tar det från vers 22 så är det, har du båda sidorna. Ni har lämnat ert förra liv, där vi inte trodde. Och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ser du det lilla ordet sinne? Förnuft, alltså ditt sätt att tänka. Ditt sätt att förstå förändras. Det förändras inifrån. Allt eftersom Guds ord lyser upp vårt inre. Formar oss inifrån. Allt eftersom Guds undervisning blir stor för oss. Och vi börjar vänja oss vid den. Och längtar efter att se den förverkligas i våra liv. Då har sinnet ändrats. Metanoeo. Metanoeo, omvändelse brukar vi översätta det med. Betyder ju att ändra sitt sinne. Ändra sitt sätt att tänka. Anpassa sig till det som Gud säger i sitt rike. Titta i Kolosserbrevet också. Kolosserbrevet kapitel 3. Där står i vers 10. Och klätt er, det kommer mitt i en mening, jag får ta från vers 9 då. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar. Och så kommer det. Och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap. Och blir en avbild av sin skapare. Så det är inte bara något andligt i den där väldigt abstrakta västerländska meningen. Utan det handlar om sinnet, det handlar om tankarna, rätt kunskap. Sen att ordet kunskap i den bibliska miljön har att göra med gemenskap med Gud. Det hör ju till bilden också. Så det är inte bara intellektuell kunskap utan det är att känna Gud. Det är att leva i gemenskap med honom. Att ha kunskap om Gud är att leva i gemenskap med honom. Lever man inte i gemenskap med honom så har man inte någon kunskap om honom heller. Jag har skrivit upp också Titus. Vi kan se vad det står där. Kapitel 3, vers 5. Frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Kunskap och sinne hör dit också. Så det är alltså vårt sinne. Jag har sagt samvete tidigare för att det ska bli vardagligt. Nu säger jag också vårt sinne som ska vägleda oss. Inte våra begär. Inte våra lustar och begär. Utan vårt sinne, det vill säga vårt av Guds ord upplysta sinne. Vårt omvända förnuft ska vägleda oss. Och så står det, och nu ser jag att tiden går här. Vi har några minuter kvar. Men så går vi tillbaka då till, ja, vi kan ta första Korinthierbrevet 2. Därför där har vi ju samma tankar. Det här har vi gått igenom tidigare. Då står det i första Korinthierbrevet 2, vers 10. Innan har det då talats om den här fördolda Guds vishet som uppenbaras genom tron på Kristus. Och så kommer förklaringen i vers 10. För oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Och i vers 12. Vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud. Och så kommer förklaringen, skälet. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lärt oss och så vidare. Och så slutar kapitlet med orden. Vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Det vill säga när vi umgås med Jesus Kristus, med Gud genom hans evangeliska ord och med hans förklaringar, med hans löften, då lär vi känna honom, hur han tänker. Och så anpassar vi oss, förnyas vårt sätt att tänka. Så att till sist kan det mycket väl bli så att jag vill som Kristus vill. Jag tänker som Kristus tänker. Jag känner som Kristus känner. Jag ser som Kristus ser. Hör som Kristus skulle ha hört. Inte fullkomligt, men ni förstår bilden. Gå åt det hållet. Om det här nu får vara... jag ska se, jag har skrivit upp här nu. Nej, det var fel papper där. Eller? Efesierbrevet, jag ska se vad det står. Efesierbrevet 5, vers 17. Just det. Hur är det står där i tredje kapitlet? Han har gett oss en vishet, en uppenbarelsens ande till kunskap om sig. Och det har jag inte skrivit upp här, men det är ju... jo, just det, första kapitlet, vers 17. Där skriver Paulus, jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och så vidare. Och i femte kapitlet, det var det jag skulle läsa egentligen. Femte kapitlet står det, vers 17. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Och i Filipperbrevet kapitel 1 står det i vers 10. Vi tar från vers 9. Min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Och så vidare. Ja, nu går vi tillbaka till Romarbrevet 12. Så ser vi igen där vad det stod. Det stod så här då. Att det har två sidor. Det är att följa Kristus och att bära fram sig själv som ett levande offer. Och utöva sin logiska gudstjänst. Sin vardagliga gudstjänst. Det har två sidor. Anpassa er inte efter den här världen. Och förvandlas genom sinnets förnyelse. Och så kommer det. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Vi står ju ofta inför etiska dilemman, och som jag sa förra gången när det gällde etiken, att etiken i vår tid tar ofta sin utgångspunkt i samtiden eller i olika ideologier eller problemställningar eller vilka konsekvenser det får om vi gör sig eller så. Men den bibliska etiken, den tar sin utgångspunkt i Kristus och vad som är Herrens vilja. Och det kan bara den som lever i Herren eller med Herren se och förstå och bedja om dess förverkligande. Det är inte åtkomligt på något annat sätt. Så vi ser gång på gång hur viktigt det är med den andliga gemenskapen med Gud. Att det finns planterat ett evangelium i vårt inre. Jag har sagt det tidigare, det får väl bli slutord för tiden är ute nu, men jag har sagt det tidigare, att det var ju, särskilt när man läste första Korintherbrevet, så såg vi det, att det är tre saker som hänger ihop. I tre aspekter, så att säga, utav evangeliet. Dels är det ju budskapet, alltså att det är Kristi evangelium vi talar om. Och sen är det en annan aspekt utav samma evangelium, det är liturgin. Det vill säga att det här uttrycks i liturgin, att det uttrycks i gudstjänsten. Och då menar jag inte bara högmässan, att den tillgår på ett riktigt sätt. Utan jag menar också det här vardagliga gudstjänsten som vi har. För det är egentligen bara en annan sida av samma evangelium. Du kan inte ha det ena och utelämna det andra. Dessutom så är det tre aspekter. Den tredje aspekten är etiken. Alltså i själva evangeliet, i det nya liv som vi har fått, så finns det ett DNA, så finns det en livsstil som växer fram, en andens frukt. Och det är oundvikligt, det är organiskt sammanflätat, de här tre. Och det är tänkvärt verkligen, att det är både ett riktigt budskap, en riktig gudstjänst och en riktig etik. Det hänger ihop alltihopa i tro på Kristus Jesus. Det är därför som det är så svårt att komma fram om man bryter ut de här olika delarna och diskuterar utifrån andra utgångspunkter. Till exempel samtidsproblem och sånt. Det går inte, vi kommer ingenstans. Utan det är gemenskapen med Kristus som avgör. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig för ditt evangelium och för allt det som du vill göra ibland oss. Att du vill upprätta kärlek, frid, glädje, tålamod i ännu högre grad. Herre, öppna våra ögon så vi kan se och förstå mer av ditt sinne. Att vi kan tillämpa den nytestamentliga måttstocken på oss själva och på det som sker i våra sammanhang. Herre, vi ber att den här stunden skulle få sjunka djupt in i vårt hjärta. Att vi skulle kunna begrunda det, ta det till oss och att du får verka det som du har bestämt att det skulle verka den här kvällen. Så ger vi dig all tack och all ära. Du betyder allt för oss, Herre. Du betyder inte bara mycket, utan du betyder allt för oss. Herre, vi förtröstar på dig. Vi lovsjunger dig, vi tackar dig. Vi bär fram oss själva som levande offer till dig. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi håller på med Romarbrevet och det här var del 48. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Du kan också lyssna på det på Värnamo församlings hemsida, värnamopastoral.se, och sen klickar du på närradion och sedan Bibelförklaringar. Härefter kommer sändning ifrån Radio MF. Vi får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Jag är Ulf Gustafsson. Tack för att du har lyssnat och jag önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Hej då!